bakom serien med Anton Bjuvald, Anders Lundgren och Fredrik Kaplan.
Hej och välkomna alla lyssnare som överlevde vår fantastiska 250-årsdag. Nej, 250-nummers firande på Queen's Head på Drottninggatan i Stockholm.
Hur många dagar firar vi egentligen?
Ja, det behöver vi inte räkna på, men 6 år ungefär är det. Ja. Vi är Anton Bjurvald.
Freddy Kaplan med en valnöt i munnen.
Och Anders Lundgren som lyckligtvis tog att klart.
Ja. För det är väldigt bra med att kommunicera några saker i munnen annars. Men,
ja. Ja, precis.
Vi, som alla som var med på livekvällen. Nej. Ja.
Vi utgör de tre benen på högavserie. En tripod. En serietripod i detta kulturlandskap. Ja. Och den här veckan så blir det lite allt möjligt faktiskt. Men jag tänkte börja, det blir mycket damer faktiskt.
Precis, mycket damer.
Det är ju tema, tror jag. Men jag tänkte börja med ett löfte sen typ en månad tillbaka. Jag ska prata om Moon Girl and Devil Dinosaur. Skriven av Brandon Moncler och Amy Reader och tecknad av Natasha Bustos. Och det här är en historia som ligger tematiskt rätt nära Miss Marvel.
Du, får jag avbryta dig på en gång? Ja. Jag kom på en sån, Amy Reader, det är hon som gjorde Rocket Girl, eller hur?
Det låter bekant,
eller hur? Ja. Jag tror att jag tror faktiskt att jag har träffat henne på en mindre festival i New York. Oh well, carry on.
Hon har i alla fall tecknat.
Anders gestikulerade här.
Ja, precis.
Skrytpelle.
Ja.
Hon har i alla fall varit med och skapat, ska jag säga, den här serien som är baserad på en gammal historia, förstod jag. Moonboy och Devil Dinosaur. Hette han så? Nej. Anders hade någon åsikt om det här när vi.
Ja, jo, men det var, jo, men det är Moonboy. Ja. Den då var ju Devil Dinosaur levde ju då på, ja, en lite mer avlägsen tidsålder, kan man väl säga.
Ja, men det här är i alla fall en ung tjej som heter Lunella som går på någon slags mellanstadiet. Hon är supersmart och blir inte dugg utmanad av lärarnas kursplan. Så därför så verkar det som att hon inte tycker att skolan är speciellt intressant alls, även fast hon egentligen acear, bygger små egna uppfinningar. Bland annat har hon ett par skor som kan fällas ut till rullskridskor som hon har själv gjort. Mm. Och sådär. Och hon går runt med en ser ut som en metalldetektor, men som letar andra saker helt enkelt. Och hittar då en mystisk lysande sfär, en liten glob som är The Night Stone. Och det är med den här Night Stonen som Devil Dinosaur tar sig till vår tid. Det är fyra grottmän som tar sig till vår tid, förföljda av Devil Dinosaur, som då blir kompis med den här lilla tjejen. Eller kompis och kompis, han är som en jättestor hund ungefär. Och sen är han också en Tyrannosaurus, så att han är ju rätt elak så. Sen är det lite kul, en del av det här är då hur de här grottmännen överlever i New York, vilket är lite roligt, för de blir direkt så här douchiga hipsters. Typ. Alltså, de klär sig lite.
De är skäggiga och... Ja.
Fem är de, inte fyra. Men i alla fall, och sen så fortsätter det här då med att de försöker ta tillbaks den här sfären från Moon Girl, som då heter Lunella. Det är därför hon är Moon Girl. Luna är ju månen. Men vad ska man säga om det? Jag tycker om tecknarstilen. Jag tycker den är så skönt cartoony, fartig, liksom lite mer åt det barnsliga hållet, som är right up my alley. Jag gillar den här karaktären Lunella. Jag gillar just det här komplicerade, att hon egentligen är för smart för sin egen ålder, som gör att hon inte blir, ja, hon får inte riktigt det hjälpen hon skulle behöva, utan hon blir istället ansedd att vara en bråkstake och såna här saker. Mm. Det är väldigt kul när det är någon som frågar henne, en av hennes kemilärare frågar någonting om hur eld blir till, och så svarar hon att det är flosgyn, som alltså är Nej, inte för att säga, inte
Flogiston.
Flogiston heter det.
Ja.
Som alltså ett så här påhittat element.
Ja.
Som man antog under en tidig mänsklighetens historia trodde var ett element som behövdes för att saker och ting skulle brinna.
Okay.
Det vill säga att trä innehåller en viss mängd av det här ämnet och när man tänder eld på det så bränd det är det som gör att det brinner.
Det är lite som midichlorian som.
Ja, precis. Men det är roligt att hon bara svarar det som vet man inte vad det här är för någonting.
Nej.
Så jag känner till det för att en av mina kompisar nämnde det för mig när vi gick på högstadiet eller på gymnasiet. Okay. Så det är liksom det är mer bara som en blinkning liksom till det. Så det är lite roligt så. Och sen så avslutar jag med en riktigt, riktigt tight cliffhanger, vilket jag gillar i första volymen. Så. Men det här är alltså, det är ju Marvel och det är, jag skulle säga att det är mer Miss Marvel och det är mer Squirrel Girl än vad det är liksom övriga Marvel-världen. Så.
Mm, det känns så när man bläddrar in här.
Och sen är det liksom så, ja, men det är liksom i New York, men lite mer på jordnära nivå, förutom dinosaurierna och grottmännen.
Ja,
men det är inte okay. Så mycket superhjältar så, utan, och det är inte så mycket superkrafter. Han slåss ju den här dinosaurien med återigen, så är det, vad heter det, Hulk. Jag pratade ju för något avsnitt om Old Man Logan när det var Cho.
Mm.
Amadeus Cho. Det är återigen tror jag med Deus Cho som får kliva in och ta hand om Devil Dinosaur. Han tog hand om Logan då och när han kom tillbaka, så Old Man Logan. Så han är någon slags så här, han är deras
go-to.
Marvels go-to. Vem ska vi slänga in så att det inte blir för allvarligt men inte får bli för löjligt så där, så att han...
Ja, men nu när vi har ett damtematiskt avsnitt så tycker jag att vi kan passa på att tillägna det till Fritidsgården i Hjulsta som har Tjejfokus som ju startade för ett par veckor sedan. Jag hoppas att de har hamnat på fötterna igen, för att dagen innan invigningen så var det någon som tände eld på den här fritidsgården. Jävligt tröttsamt och förmodligen anlagt med anledning av att det var 3 dagar i veckan så kommer det vara enbart till för tjejer.
Ja.
Och det är ju en jättebra satsning tycker vi, så att vi skickar en shoutout till Rafif Makbul som är verksamhetsansvarig på Hjulsta fritidsgård. Jag hoppas att det går bra nu när det har gått ett par veckor.
Ja. Vi ska vi se här.
Ja, jag vill bara... vill du rekommendera den här?
Ja, det tycker jag. Det är en bra, jag tycker att det är en bra, kanske inte för de allra minsta, men jag tycker att det är en bra så här familjeserie.
Det, precis, det såg ut som en sån här allålders typ.
Folk brukar rekommendera, vad ska jag ge till min typ 8-10-åring sådär. Det är så svårt att säga, för vi läser inte många sådana serier, men den här tycker jag definitivt.
Jag tycker den såg kul.
Förutsatt att man kan engelska, för den kommer ju inte, det är ju lögn i helvete att den ska översättas till svenska i det här.
Då får man läsa med sitt barn och översätta.
Så kan man också göra, det är ju bra att, då läser man ju serierna tillsammans, så att varför inte? Ja, ni har ju läst en serie om en lite mycket mer mognare kvinna som också har hållit på ett tag.
Precis, Velvet.
Jag har ju faktiskt läst första volymen av Velvet.
Ja.
Det första fem eller
första 5 numren tror jag. Och nu är
nu var det nummer 15
som avslutade Velvet, va? Eller?
Ja, det kan man väl säga, för att det är slutet på den historia som började för ett par år sedan i nummer 1, så att, den har ju nått sin kulmen här. Men, sen så
men den är väl inte avslutad utan
nej, det finns här,
alltså, Velvet will return.
Ja, jo, precis. Det är ju så. Det finns många andra historier att berätta som är kvar om Velvet. Det skriver
han teasade lite i slutet.
Ja, Brubaker skriver om det i slutordet. Det var ju tråkigt att läsa slutet ändå på något sätt, fast man vet att det kommer mer. För att jag kände ju, som jag sa för ett par avsnitt sen, att jag måste läsa om allting från början, eller åtminstone de senaste 5 numren då, The Man Who Sold the World. Just för att den har kommit ut lite sporadiskt, och det gjorde att den här känslomässiga avlöningen, så att säga.
Ja,
den
landade inte hos Megan. För de som inte vet vad Velvet är, så är det, alltså, det är typ James Bonds sekreterare som har varit superagent.
Hon är hårdast
av alla, men hon jobbar bakom ett skrivbord och sen så...
Är det händelser som driver henne ut i fältet igen?
Precis.
Visst, om man ska jämföra
med... Och det är 70-talsmiljö.
Ja, om man ska jämföra med andra sentida Brubaker... serier som Criminal till exempel, som har gjort ett par one-shots och Fatal och sådär. Så var, ja, alltså, här så tror jag att man kan få den här känslomässiga utdelningen om man läser om allting igen liksom. Men här så var det inte så kraftfullt som jag hade väntat mig.
Jag ska säga, hur positiv har du varit under resans gång? För jag vet att av alla hans senare verk så har jag varit svalast inställd till den här. Och jag tycker ändå att den är bra, alltså, verkligen. Och jag tycker hon är en skitcool karaktär. Ja. Men det är någonting som jag har varit lite sval på den. Bara så här, nah. Men det kan vara en sporadisk utgivning och att man behöver läsa om, som du säger. Att den bjuder på mer om man...
Jo, men det gör den ju definitivt. För som sagt, jag har ju läst om den här serien redan två, tre gånger. Inte alla nummer tre gånger liksom, men jag har läst dem minst två gånger. Och den tjänar ju på flera genomläsningar, så är det ju. Jag tyckte väl att den dippade lite grann någonstans i mitten. Det kommer jag ihåg att jag snackade om, hur jag tyckte det var en lite tröttsam grej som man ofta drar in i så här agentsammanhang liksom, att det blir en SM-vinkling på det och sådär. Men jag menar, det är väl dokumenterat att män med makt kanske kinkar loss på underkastelse när de har fritid och sådär. Men ja, alla, vilket fall som helst, så tyckte jag inte att det var ett svagare parti av serien just när...
Jag kommer ihåg att du klagade på när vi pratade om den tidigare.
Ja, det var ju liksom runt nummer 10 sådär. Mm. Men i övrigt så tycker jag att den har hållit.
Har det varit samma tecknare genom hela?
Ja, det är ju Steve Epting och Elizabeth Breitweiser som har gjort... Alltså hennes färgläggning har ju däremot... kontinuerligt blir bättre och bättre.
Absolut. Måste jag säga. Och den var ju väldigt bra i början. Kul.
Nej, men så att, trots att den, som sagt, juryn är väl ute fortfarande på hur bra detta är, för att man behöver nog läsa om den då.
Ja, liksom. För mig har det inte haft samma omedelbara effekt som många andra. Man går inte att förneka. Wow, bam.
Liksom. Nej, men den är inte gripet tag på samma sätt som Fatal, av flera olika anledningar. Liksom, som det var en serie som jag inte kunde värja mig emot.
Men, och jag gillade, The Fade Out gillade jag mer också faktiskt. Ja.
Jo. Men just
om man ska jämföra med det. Men det här blir liksom ett lyxproblem. Jag menar, det är fortfarande väldigt hög klass på de här grejerna.
Precis. Jo, men för att det här är ju Girl from Uncle genom ett Daniel Craig Bond filter på något sätt. Om man ska turnera sig med den typen av liknelser, så att det är ju stencoolt, och agentserier blir ju aldrig trött på, eller agentfilmer. Så att, jag kan ju rekommendera det här oavkortat, trots att, som sagt, min egen upplevelse av just det här sista numret har ju blivit lite grumlad av att det har dröjt så länge liksom.
Hur tyckte du att det var lite snabbt avklarat? Var det, tyckte de knöt ihop säcken?
Ja, men det känns väl så.
Nummer liksom, zup, nu det var klart.
Nej, det känns väl så nu kanske, just för att, ja, som sagt, det har dröjt, trots att Brubaker och gänget bad att få en redaktör som skulle sparka dem i rumpan lite nu då, inför just den här sista sviten, så lyckades ju inte det till 100% bevisligen, för det har ju fortfarande dröjt liksom lite mellan numren. Men ja, nej, alltså jag tror, som sagt, jag tror att den kommer tjäna på en ytterligare genomläsning nu när det är avklarat.
Jo, men du har nog rätt i det här. Anton, du har försökt säga något i 3 minuter.
Nej, jag bara tänkte, alltså, ja, nej, men så här, man ska, det är dumt att sitta och fråga sig varför man gör en sån här serie, men det känns ju som att den fyller ju ett tomrum. Den ställer ju en fråga som inte har ställts tidigare, som jag tycker är väldigt intressant så här. Och jag känner ju att så här, jag blir sugen på att se. Det vore ju kul om någon av alla jävla serier som blir film nu för tiden, så vore det ju lite kul att se, bara för att se utmaningen för filmskaparna att hitta en kvinnlig skådespelerska som mm. jag säger inte att de inte mm. finns, men liksom så här, man måste ju sälja en film tyvärr mm. och även om Brubaker är jättestor i serievärlden så är han ju väl inte än så länge sån så att man kan sälja det på att ja, men det är Brubaker
nej,
som
nej, nej,
det skrivit alltså, mm. till filmvärlden liksom. Mm. Men jag bara, för jag satt och fnula på om man skulle ha, jag tänker att hon och vet hon Gainsborough
Oj, Charlotte.
Ja, precis. Som är i den här...
Antikrist?
Nej. Nej, men då är det fel. Då är det fel. Hon som var i hans von Trier snuskrullen som han gjorde efteråt. Vad fan
det är hon.
Mm. Heter den Antikrist?
Nej, Antikrist är den med...
Det är den här Anita 2.0.
nice ja, man. Ja.
Ja. Nej, men jag tänkte någon sån. Liksom, så här. Det är så svårt att hitta för att... Ja. Men och det kanske är så att det inte går att göra en sån film i alltså jag säger inte att det inte fysiskt går att göra utan jag säger att man inte får pengar för att göra en sån film, vilket är skittråkigt. Mm. Och då kanske är det så att man kan berätta en sån historia i serieform först och sen för kanske det så här, den vackra ångorna stiger upp till
just det, en trickle up effekt.
Precis, tills någon där uppe bara men fan vi kanske ska satsa på för,
fast jag gillar inte riktigt analogin för det här är ja framställer ju serier som ett underdog medium
men det är alltså i ett kommersiellt perspektiv
ja, fast det men, ja, och det är bara serier det är den ultimata konstformen medan film är ett kompromissmedium där det sällan blir så bra som det hade kunnat bli.
Men är det inte mest,
det här är en diskussion vi kan ta vid ett annat tillfälle.
Nej, men det är kul.
Men visst är det här podcastens perspektiv så stämmer det förstås.
Ja. Det är inte tv-spel som tjänar mest pengar om man ska snacka osing.
Ja, jag vet inte. Om vi ska,
eller, ja, men vi kan väl
kasta in till medium,
säga en ja, precis. Det blir ännu mer komplicerat. Men jag sätter ändå en 4 på den här avslutningen.
Ja, jo, 4 känns som ett helt okej betyg för hela den här serien, skulle jag säga. Och, om jag vill... Jag sätter på hela serien.
Ja.
Och utan att ha läst om nu. Så just nu ligger det på en svag 4 och kan gå upp till en stark 4 kanske vid god omläsning.
Ja.
Mm. Och gillar man agentserier ska man absolut kolla in där. Alltså då är det ju måste läsning.
Definitivt.
Ja.
Vad roligt. Det här är jättespännande. Jag är sugen på att höra Anton.
Ja, jag tänkte gå vidare med att prata om Jason Aaron och förnamn har jag inte vet. Russell Daughtermans. Vilket bra namn.
Wow.
Daughterman. Stas inte riktigt så, men ändå.
Men coolt.
The Mighty Thor, Thunder in Her Veins. Som är så att det är ju numera Dr. Jane Foster som är Thor. The Goddess of Thunder.
Kan du göra en så här snabb cliffs notes hur det gick till?
Nej, för det vet jag inte.
Thor blev av med en arm och blev unworthy, var det inte så?
Ja. Kan säkert stämma.
Ja.
Nu... Men Thor blev unworthy, så då måste behövas en ny Thor.
Yes. Ja.
Han kallas ju bara Odin Sandra.
Ja, just det.
Så är det. Och det är ju Jane Foster som är Thor nu då. Och då är problematiken då att hon har cancer i sin mänskliga form. Och vad den här serien börjar med är att den beskriver på ett väldigt, väldigt gripande och starkt sätt hur jävla sugigt det är att gå igenom sån här chemotherapy. Mm. Hon beskriver verkligen det på ett... De beskriver det på ett riktigt, riktigt... Nu har jag aldrig gjort det själv, men jag har förstått det som att det är definitivt ingen dans på rosor. Och problemet för Jane Foster är att hennes... kemoterapi, det handlar ju om att man ska döda
cancercellerna.
Problemet är att så fort de plockar upp hammaren, då förändras hon till Thor. Och då rensar de gudakrafterna ur allt gift i kroppen.
Nej.
På henne. Men cancern är hennes egna celler. Så att den är ju kvar.
Wow.
Så att varje gång hon greppar hammaren så blir hon Thor och pigg och grej. Så när hon lämnar ifrån sig den och blir Jane Foster igen, då måste hon tillbaka in och göra kemoterapi som hon själv vet om inte kommer bita eftersom att hon rensar giftet varje...
Men varför måste hon bli Thor hela tiden då?
Jo, för att hon älskar ju att vara Thor. Kolla på den här bilden. Hon flyger med hammaren.
Det är svårt att, inte... värja sig mot det.
Så det är som en blandning mellan en historia om en cancer liksom sjuk kvinna, men också är någon slags lite så här beroende metaforen. Liksom en junkie som går tillbaka för sin fix, även om fixen i det här fallet är en väldigt positiv sak.
Okej, där flanerade The Destroyer.
Ja, han står i Midgard och vaktar folk och så. Och samtidigt så handlar det om att det är en värld där, där man inte alls litar på att hon är en bra Thor liksom.
Är det Asgård du tänker på? Eller vad?
Ja, precis. Och sen så här är en jättefint uppslag när Loki kommer in och multiplicerar sig i alla sina egna olika inkarnationer. Oj. Så en väldigt skön så här, halvuppslag av Loki i alla in all his glory. Så.
if you want to call it that.
Så här, du som hatar Loki mer än allting annat uppenbarligen.
Nej,
inte mer än allting annat. Det var okej, men väldigt mycket i alla fall. Du skulle gilla den här, för den går i princip ut på att han får tokstryk av en.
Det låter jävligt bra.
I omgångar. Och så är det han, ja, men
jag tycker att jag vill bara påpeka att Lokes sa till alltså om vi ska orsaken till att Loki blev så populär, det var att han spelades av Tom Hiddleston som är en utmärkt skådespelare i första Avengers-filmen.
Ja.
Där, och, men det som jag inte kan få ihop med hans fandom, det är att i en av scenerna så säger ju han, och nu blir det trigger warning här då, men din jävla fitta till Black Widow.
Mewling Quim.
Ja. Och jag menar, det är ju trots det så får den en extrem fanbase. Jag kan inte, it does not compute för mig, jag fattar inte det.
Nej, men det, så här är det Anders, att det är inte alla som förstår vad det betyder.
Nej, okej.
Det är det som är grejen.
Ja, okej, det var det.
Oh. Här ser du, han har blivit tecknad som Hiddleston i, på en bild så, med så här fina puppy dog eyes. Men i alla fall, oavsett om man gillar
det är inte Loki som är huvudperson i serien, lyckligtvis. Nej.
Men han är med och han blandar sig i diplomatin och sådana saker. Och kriget hit och dit och tjoflex. Jag gillar det här jättemycket, jag tycker det är skitbra. Men jag gillar det för att den lyckas både vara storsvultig Thor, som Thor ska vara.
Ja.
Men den lyckas ändå, liksom, tycker jag, med en riktigt stark skildring av jävla vidrigt det att ha cancer.
Mm.
Och att få ihop det i samma serie utan att det blir konstigt eller liksom stor diskrepans mellan, tycker jag är extremt skickligt. Jag är mycket imponerad av Jason Aarons författarskap. Sen tycker jag också att den här Daughterman, han tecknar ju som, ja, han är jätteduktig. Det är verkligen skit. Mm. Det är klara vibbar från förvånade Quietly.
Ja. Jag känner inte igen namnet.
Underbart.
Alls. Nej. Fantastiskt.
Man kan väl inte säga att han har så jätteoriginell stil, men han är ändå väldigt, väldigt skicklig. Så jag tycker jag kan verkligen rekommendera den här Thunder in Her Veins. Så jag läser gärna vidare. Jag tyckte inte att den började Thor, den kvinnliga Thor började inte superstarkt, men det här, jag tror att det här är typ, vad kan det vara, så här, nummer 6-10 kanske eller någonting sånt. Så att jag ska försöka läsa de första 5 numren. Jag läste bara nummer 1, så att
nej, men problemet med, tycker jag, med hur Marvel har närmat sig det här när de har börjat introducera fler, diversifierat sin sitt persongalleri. Det är att Adams Reben-effekten är fortfarande påtaglig liksom.
Oh.
Att man vågar inte lansera en helt ny figur som har fantastiska krafter och så vidare, utan man låter istället en kvinnlig figur överta krafter från en manlig karaktär som är etablerad liksom. Det har vi i Thor här då, och vi har det även i Iron Man, som också har en kvinnlig huvudperson och sådär. Och det, jag tycker det är ett lite tråkigt sätt att närma sig det hela, för att, jag menar, som vi har talat om tidigare vad det gäller just Marvels filmuniversa, så har ju de visat att de har musklerna som gör att man kan liksom etablera obskyra figurer och få folk intresserade för dem. Jag menar, det är ju som ett exempel som inte är en Adams Reben-figur, för det finns inte en Squirrel Man liksom.
Nej.
Men det finns en Squirrel Girl.
Ja.
Så tycker jag att det vore bättre om de kunde våga att göra fler Squirrel Girl-satsningar med liksom,
ja, är det
utan att det är humoristiskt att köra liksom ja, stenhårda kvinnliga karaktärer rakt av som de satsar stenhårt på, för att det är ju marknadsföringen det kommer an på, för att det,
jag tycker alltså, att de, en lite har de lyckats med Captain Marvel, även om det också är ett derivat. Men det är ju en helt egen karaktär på sätt liksom, så här,
jo,
så
att, det är ju. Ja. Men just att jag tycker ändå att det är synd, för att det blir ju den här kampen mellan, så här, om man läser, köper en Iron Man tidning, då kanske det är för att man vill ha så här, Tony Stark som är lite små, en lovable asshole. Köper man en Thor-tidning så kanske man vill ha Thor, alltså den gamla asatro-guden sådär. Så att då vore, ja, jag tycker att de borde liksom släppa sargen lite grann och bara köra på, för jag tror att de klarar det. Och jag tror publiken klarar det. Och, det, ja. Och all, jag tror att man skulle tjäna på det, för att det är ju roligare om man utökar persongalleriet än att liksom använder skohornet för att trycka in kvinnliga figurer på i en annans roll, så att säga.
Ja, och där har ju DC, oavsett vad man tycker om Harley Quinn, så har ju DC gjort, vad de har gjort där är ju att de har låtit en bikaraktär som varit ett bihang till Jokern bli en helt egen figur som i sina serier i alla fall, Mr. J är ju bara någon slags, han är ju någonstans, han är ju inte med i storyn, han bara nämns som en liksom blinkning här och där. Liksom. Mm. Så här, där har de ändå gjort en väldigt, väldigt stark karaktär. Alltså, om karaktären är stark vet jag inte, men de har i alla fall fått en väldigt starkt varumärke. Så mycket så att hon i princip har huvudrollen i Suicide Squads-filmen. Liksom. Av en karaktär som jag gillade väldigt mycket i Paul Dinis variant, men som ändå då var en tydlig henchman. Liksom, så, där. Så där har man ju liksom utvecklat karaktären till någonting eget. Sen om man gillar det egna, det får man ju, det kan man ju ha åsikter om. Liksom. Mm. Freddy, jag skulle bara säga, jag rekommenderar det här. Tycker att man ska läsa. Fortsätt. Bered, du har läst Civil War. Ja. Den nummer två.
Ja, ett till fyra. Hur många har du läst, Anton?
1-2.
Mm. Ja. Ja.
Och är det den som är skriven av?
Gissa vem? Brian Michael Bendis.
Och Esad Ribic, eller vem är det som har tecknat?
Nej, Ribic var ju den här, vad heter det? Fasen heter den då? Det var den förra crossovern vi läste.
Just det.
Som jag inte kommer ihåg namnet på nu.
Jag kommer inte heller på nu. David Marquez. Okej. Nummer 4 i alla fall.
Ja. Och vad det här är ju en strid mellan Avengers och Inhumans.
Ja, precis. Inhumans
har ju fått... Secret Wars.
Tack. Det var ju Wars. Ja, precis. Inhumans har ju fått...
Hur kunde du blanda ihop de två titlarna?
Förlåt. Ja, det är för jävligt alltså.
Inhumans har ju fått mycket starkare... De har skjutits fram lite som... I min teori är ju att eftersom de inte har filmrättigheterna för mutantgrejerna så pushar Marvel jättehårt för Inhumans att de ska vara med. De ska liksom ersätta mutanter på så att de ska kunna komma en Inhumans-film så småningom.
Har du kollat på Agents of S.H.I.E.L.D.?
Ja, det är Inhumans.
För där är Inhumans.
Det är bara Inhumans all the way.
Men
och liksom mutanter så dyker upp nya Inhumans för att som Miss Marvels origin story är att det läckte ut en massa
Terrigen Mist.
Precis, Terrigen i mat också. Och nej, det var Agents of S.H.I.E.L.D. I Marvel-serien så är det typ, ja, det är jättemoln av Terrigen Mist över New York tror jag i alla fall.
Ja, Inhumans de har ju släppt ut där.
Precis, så att det dyker upp en massa nya överallt. Och Miss Marvel var en, och här dyker upp en ny som heter Ulysses, tror jag, som påstår sig kunna se framtiden. Och han förutsäger katastrofer.
Just det som S.H.I.E.L.D. använder sig av honom som en Pandora liksom.
Man kan säga så att det blir som en fraktion med Captain Marvel i spetsen som använder hans förmågor för att ingripa innan en katastrof har hänt.
Ja, det är preemptive strikes, det är bra.
Precis. Ja, härligt. Anders har valt sida redan. Ja. Härligt. Och på andra sidan så har vi Iron Man som tycker att det här är förkastligt. Men de har inte begått brottet än. De är ju oskyldiga, de här personerna.
Pre-crime.
Ja, precis.
Thought crime is real crime. Mm.
Så det är alltså Minority Report.
Ja. Det är också en tv-serie numera.
Det är en Philip K. Dick.
Ja, precis.
Men, nu är det också en tv-serie. Jag har inte sett den, men tydligen
Tom Cruise-film.
Ja. Och det jag berättade nu i några korta meningar har fortsatt nu i 4 nummer. Så, kan vi säga.
Vad tycker du om att de är så otroligt dåliga på att kommunicera med varandra? För det störde mig så in i helvete i första 2 numren. Ja. Men sluta vara så jävla. De är som så här, nej, jag tänker inte lyssna på det. Nej. Alla beter sig så. Alla beter sig så fruktansvärt krystat.
För de vill verkligen driva fram att nej, men det är en konflikt det här mellan de här
och
personerna.
Jag säger, men sätt er ner och resonera med varandra så kommer ni vara på samma sida.
Precis, men det är väldigt hastiga beslut och alla beter sig lite som barnrumpor. Liksom, bara för att det ska tvingas fram en konflikt liksom. Det kan man väl säga.
Fråga 2. Vad tycker du om den blå skallepär?
What?
Hank McCoy. Vad tycker du om att Beast är...
Vad händer? Han tappar pälsen.
Nej, men han har ju något, det syns som att han är helt... Helt kal på huvudet.
Jag älskar den här konversionen just nu. Jag tror att det är bara päls med tecknad så, eller?
Nej, men då har han någon slags backslick då?
Nej, jo, men han använder jättebra hårvax nu för tiden.
Men då får Anders vara tredje person i den här diskussionen. Ja. Och avgöra, vänta, jag ska bara hitta den. Här. Hank McCoy. Då fan ser det ut som att han är skallig.
Ja.
Eller han har väldigt runt huvud i alla fall.
Ja,
det kan han ha.
Vet du vem han ser ut som?
Jo, men alltså...
Han ser exakt ut som Panthro.
Ja. Panthro don't care.
Copyright infringement.
Nice.
Ja. Nej, men det är ju, det ser verkligen ut som att han har rakat skallen faktiskt. För att i övrigt han har ju väldigt yviga ögonbryn och lite så här Wolverine sideburns och sånt.
Men jag tror att det här är bara slarvigt tecknad päls igen, så. Men jag håller med om att det är verkligen Panthro alltså. Mm. Wow.
Han ser också ut som vad heter han? Doomhammer i Warcraft också.
Ja, precis. Han har en förkastlig World of Warcraft-look. Mm.
Ja. Men vi kan väl säga så här, om vi tyckte att Secret Wars var rätt roligt.
Ja,
så
förvånansvärt bra.
Så är det här dynga.
Det är inte så bra. Alltså.
Jag kan inte sträcka mig längre än till en etta. Alltså.
Oj! Oh,
för nummer 1 och nummer 2 ska jag säga. Jag har inte läst mer. Som tur var så sa jag bara att jag ville ha de första 2 numren. Så jag har inte...
Sen så tvättar du dina händer.
Det roliga är att jag har inte fått sista numret av Secret Wars än.
Nej. Så att... Nej men Secret Wars blev förlängd med ett nummer, så det var många som inte, alltså du och jag som inte så jag beställde mitt sista, alltså bara för en leveransen.
Ja, okej.
I can hook you up.
Ja,
nej, det fortsätter i samma stil och det känns bara löjligt.
Det enda
liksom.
Balla det är ju att Captain Marvel leder den ena
sidan. Mm, jo, det är coolt.
Det är lite coolt, men annars är det bröket alltså.
Ja, nej. De har ju ihjäl en karaktär senare nummer. Ska jag spoila?
Ni som inte vill få det här skitserien spoilad, håll för öronen. Ja.
De dödar Dr. Banner. Bruce Banner blir dödad av Hawkeye.
Oj.
What? Ja, han pilar ihjäl honom med en specialpil innan han hulkar ut. Och då är frågan, skulle han verkligen hulka ut? Som han förutspådde, den här Inhuman. Och Hawkeye menar, jo, men jag såg att det glimrade till i ögat på. Och så blir det en stor rättegångsscen och sen så blir han frisläppt.
Är det här nummer 4?
Ja, nummer 3 och 4 tror jag. Ja, men det känns också helt onödigt och bara, vad är det här liksom? Nej, jag kan inte rekommendera den här. Till skillnad från Secret Wars som jag tyckte var förvånansvärt bra och läsvärd och cool. Men det var ju Hickman som... Däremot så har jag läst, jag kan flika in.
Ja.
Jag läste Captain Marvel.
Du satte inget betyg.
Oj, förlåt, Samis. Halvrutten 2.
Ja, okay.
Jag gillar Panther och Beast. Captain Marvel nummer 1 däremot har jag läst. Och det var roligare, det är Captain Marvel, som jag gillar som karaktär. Hon är ute i rymden, hon tar över ledarskapet över en rymdstation. Som där, håller i det nu, vilka jobbar på rymdstationen? Vilka har hand om the first line of defense mot ytterrymden?
Guardians of the Galaxy.
Nej, de är där på besök.
Uh-huh.
Alpha Flight.
Okay. Yeah, jag kan Sasquatch och grabbar.
Jag ska säga så här, man får se extremt mycket av en väldigt halvnaken puck.
Oj. Vilken tur att du sa puck och inte någonting annat.
Nej. Det, och den här tyckte jag var betydligt roligare. Och,
skriven av
Fasekas, som jag inte känner igen sen tidigare. Och det är Chris Anka som tecknar.
Ja, ska se om jag kan hitta. Det var
det är i slutet kanske. Det är sån här,
Det är Michelle Fasekas och Tara Butters som skriver.
Just det.
Butters. Kul. Och så är det Chris Anka som... Det är jätteroligt.
Och jag tyckte den här var riktigt bra. Så jag tror att jag har tagit hem ett första nummer, men jag måste läsa mer. Så jag gillar karaktären och hon var skriven väldigt skönt.
Men det var ju, tycker jag... Oh, jäklar.
Ja, jag säger det. This is the shit.
Jag hittade puck.
Ja, men apropå det så tycker jag det är lite roligt hur...
My name is Puck, and I'm here too, och så vidare.
Ja, nej men hur... man kan liksom ha väldigt goda föresatser och känna att, som Jeff Lemire då, att nej men nu orkar jag fan inte skriva någon mer serie där hockey spelar in. Ja. Och sen så i nästa andetag, ja men nu jag måste ju fan få med Puck i Old Man Logan alltså.
Ja, det är bra. Det är bra. Ja. Men så här, jag gillade ju Captain Marvel fram till att jag läste ju bara de första två volymerna och sen blev det en ny start igen.
Ja.
Men jag gillade ju de första två, så det känns som att Captain Marvel då on a roll just nu med rätt bra grejer. Så.
Ja, hur är det med Captain Marvel-filmen? De har en casting där, eller hur?
Ja, jo, men det vet vi ju om.
Och är det Marvel så måste man prata film.
Förlåt, men vad fan, vad var det? Jo, men de sa ju det.
Ständigt dessa filmer.
Ja, precis. Ja. Nej, men jag menar så det att de pushar ju Captain Marvel inför filmen, det är det så jag tänker. Så fort jag pratar om DC eller Marvel så måste man ta på sig den här företagstänkshatten liksom. Ja. Och det känns ju lite tråkigt, men det är ju lite så. Men Captain Marvel tycker jag var riktigt kul och jag ska absolut plocka upp resten av numren i den här serien för första arket. Positiv överraskad.
Brie Larson är det som ska spela Captain Marvel.
Mm.
Okay. Från fantastiska Room.
Mm.
Ja.
All right.
Det tror jag blir bra.
Ja. Hade ni något mer?
Nej. Det är bra så.
Jag känner samma sak att men det var ju för att The Spider får
Nej, vi har inte tid för The Spider.
Nej, precis. Han får liksom skrapa på foten lite tag till helt enkelt. Jag utlovar ju honom för ett par nummer sen, men liksom det
Spider, han blir vår Matt Damon.
Tyvärr, sorry Spider, vi hade inte tid för dig den här
precis
veckan.
Så att Reign of the Vampire King får vänta lite till.
Inte riktigt samma king, men
ja, det är bra.
Men med det sagt
så kan vi påminna om att när kommer det här avsnittet ut?
Det här Mr. avsnittet Bjurvald kommer att dyka upp någon gång den 19 september.
Precis, och då är vi 8 dagar lite drygt före ett 10-årsjubileums början, nämligen Serietekets filmklubb som ju Fredrik Kaplan startade 2006.
Ja.
Med att vi visade en mutant double bill, alltså Bryan Singers X-Men och X-Men 2, X-Men United.
Inför X-Men Last Stand,
ja, av Brett Ratner, vilket ju var vi visade bra filmer och sen att det kom en dålig film efter det kan inte vi ta på oss ansvaret för. Men i alla fall, det har blivit närmare alltså igen då med double bills och sånt där, men vi har visat ungefär 150 filmer sen dess.
Rätt bra.
Give or take a few.
Filmer som man till större delen aldrig skulle sett på bio annars.
Nej,
det är många som, har inte alltså, sett på bio i Sverige.
Nej, till början så var vi ju ganska mycket så att vi skuggade seriefilmsutgivningen, men sen så blev vi mer och mer självständiga när vi fick liksom torrt på fötterna och sådär. Så att vi inleder säsongen då som är jubileumssäsong. Det blir lite gamla favoriter, så att vi kör en Corto Maltese-film först. Ja. Den 27, som en hyllning till Kristina Kolomainen, som ju... ja, utan henne så hade det inte blivit någon seriotexfilmklubb, helt enkelt. Och sen så nästa visning är ju då en del av H.P. Lovecraft-festivalen. Så yes. Det är ju på temat dålig sikt, så kommer jag den 20 oktober att visa The Mist
och
först The Fog.
Ja, det är så. Först The Fog och sen The Mist.
Precis. Bakåt i tiden. Plus att det har ju kommit in i vanlig ordning. När Lovecraft kallar så är det många som hör samma detta. Så att det blir ett gäng kortfilmer också som folk har hört av sig och vill visa.
Ja. Sen var det mer sen? För det var någonting mer. De där blev jag väldigt sugen på. Jag har ju inte sett... den svartvita varianten av
The Mist.
Inte på bio alltså.
Nej, nej.
Ja. Men det var nog mer. Vad var det sen efter det? Eller hade du nog mer? Hade du
filmer?
Ja.
Ja, ja. Sen i november så kör vi ju Danger Diabolique. Ja. Mario Bavas.
Från 60-talet.
Ja, just det. Italienska rulle.
Mm.
Och sen så till jul, 20 december, så kör vi ju Salig åminnelse, Satoshi Kon, Tokyo...
det.
Godfathers. Mm,
just det. Den har jag faktiskt sett på bio på Cinemateket.
Ja, den är riktigt bra.
Den är väldigt, väldigt bra.
En av mina favoriter. Jag har en signerad kopia.
Jag minns när jag och Anders jobbade i disken på Cinemateket och bara, nu?
Nu är Satoshi Kon på Filmhuset. Ja, bara, hade ni velat åka dit kanske? Bara, ja,
kanske.
Ja, nej, det var... fan, det var sugigt. Men vi fortsätter hylla Satoshi Kon alla tillfällen vi får, så att vi kommer köra den som julfilm.
Ja. Och jag håller faktiskt på med min egen lilla hyllning för 10-årsjubileumet, som är
underbart.
Lite hemligt än så länge.
Oj.
Ja. Mm. Men som jag hoppas flera kommer få njuta av sin,
i strålande
tillfälle. Flex mental och
ja.
Yes. Ja, jag har det blir fotat Anders i smyg
och sen photoshoppat på honom.
Ja, det behövs inte längre.
Nej, det är inte det. Jag menar att du photoshoppar på. Du går inte runt i leopardkallingar.
Nej, det stämmer för det, faktiskt. Jag har bara svarta underkläder.
Ja, precis.
Wow, TMI.
Too much information, ja, precis. Ja.
NEI, not enough information.
Okej.
Ja, men det blir uppvärmning då inför hösten och julen och sådana saker. Vad trevligt.
Ja.
Nästa vecka har vi ingen aning om vad vi ska göra, så att ni som är med i draget får hänga på låset och hålla koll på. Vi får väl utannonsera det vid ett senare tillfälle, helt enkelt. Ja. Eller så gör vi som vanligt och bara dyker upp.
Ja.
Och ni gör som vanligt.
Ja.
Vad gör ni? Ni läser
mer
serier.
Precis.